Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, välkommen ska du vara till ett rykande färskt avsnitt av den enda historiepodden du behöver, Vår blodiga historia. Som du kanske vet görs denna podd i samarbete med I Like Radio som har en hel uppsjö av bra poddar som du kan fylla din dag med, efter att du lyssnat på denna naturligtvis. I vanlig ordning uppmanar jag dig att följa Vår blodiga historia på sociala medier. På Instagram heter podden Blodig historia och på Facebook söker du på Vår blodiga historia så hittar du det där. Om du vill stödja mitt arbete med en slant så går det att göra så via Swish på 070-6177-812. Men nog om podden och över till dagens avsnitt. Förhoppningsvis och förmodligen har ingen undgått att världen just nu befinner sig i en pandemi. Antalet bekräftade fall runt om i världen uppgår till strax över 1 miljon när detta manus skrivs. Coronaviruset, eller covid-19 som det formella namnet är för de flesta nu levande svenskar den värsta kris som drabbat samhället under deras livstid. Vi kan bara hoppas att framtiden inte har ännu värre bud i sitt släptåg. Du som noggrant följer nyhetsrapportering och debatt har kanske observerat att spanska sjukan kommer på tal då och då när man talar om exempelvis coronas spridning eller risken för att viruset muterar. Du som lyssnar har kanske också hört vissa säga att spanska sjukan tillsammans med digerdöden är två av de värsta epidemier som hittills drabbat mänskligheten. I den här podden har vi redan avhandlat digerdöden. Och för dig som missat detta så är det avsnitt nummer 3 i ordningen. Men därför ska vi nu också reda ut den spanska sjukan. En influensapandemi som kom att sprida sig över hela världen och kosta miljoner människor livet. Faktum är så dog fler amerikaner på grund av den spanska sjukan än antalet stupade amerikaner under det första och det andra världskriget, Vietnamkriget, Koreakriget, Irakkriget och i Afghanistan sammanlagt. Men vad var det egentligen för smitta? Hur spred den sig? Och framförallt, hur kunde så många människor dö? Februari 1918. I Europa har det stora kriget rasat sedan 1914 efter att Gavrilo Princip, en ung bosnienserbisk nationalist, mördat den österrikisk-ungerska tronarvingen Franz Ferdinand och hans gemål under ett besök i Bosniens huvudstad Sarajevo. Stormakterna hade innan attentatet ingått i olika allianser och när Österrike-Ungern förklarade Serbien krig följde en kedjereaktion av krigsförklaringar mellan stormakterna. Snart grävde arméerna ner sig och det statiska kriget, där hundratusentals soldater skickas till sin död för bara några få hundra meter erövrat territorium, blev en verklighet. Kriget är en av den mänskliga historiens mest onödiga katastrofer. Samtidigt är det hela inte helt enkelt att överblicka. Britter och tyskar dödade varandra i Frankrike för att en österrikare blivit mördad av en serb i Bosnien. Det låter onekligen bisarrt, men så var verkligheten. Det första världskriget är också ett av de tidiga moderna krigen. Under 1800-talets andra hälft hade vapenteknologin blivit så pass effektiv, förödande och dödlig att strider inte längre kunde utkämpas på öppna fält där soldater på led turas om att beskjuta varandra. Den nya industrialiserade världen producerade förvisso eftertraktade produkter åt en bredare massa, men den producerade också ond bråd massdöd på slagfälten. Det första världskriget blev därför också fram tills dess det blodigaste kriget som människan skådat. Dödssiffrorna går inte att fastställa helt säkert, men man uppskattar att det stora kriget kostade nästan 9 miljoner soldater livet. Om vi ska räkna in civila offer behöver vi dubbla siffran och lägga på lite till. Du som studerat din beskärda del militärhistoria och olika konflikter vet ju att dödstal i princip alltid är en bråkdel av sjuka och skadade. Detta betyder med andra ord att ordinarie och provisoriska vårdinrättningar inhyste betydligt fler individer än bårhusen under det första världskriget. Medan kulsprutor mejar ner soldater och liemannen stryker över sönderbombade slagfält möter soldater på båda sidor en ny och osynlig fiende. Rapporter börjar under början av 1918 nå befälhavare och politiker om att en influensa sprider sig genom skyttegravar och fältsjukhus. Vad man inte visste då var att viruset som orsakade denna nya smitta troligtvis redan hade börjat sprida sig året innan. Ingen vet med säkerhet vad det som kommer att bli känt som den spanska sjukan har sitt ursprung, men ett par teorier finns. En av dem pekar på utbrott av influensa under 1917 bland brittiska soldater som befann sig i fuktig miljö i Frankrike och som hade tillgång till svin bakom frontlinjen. Att influensaepidemier har en hög korrelation med hantering av fågel och svin är välkänt. Det finns även en teori om att sjukdomen började hos asiatiska soldater där luftvägssymptom tidigare observerats. Den mest populära teorin idag och den som har bäst stöd bland forskare är att viruset som fanns hos svin hade muterat och fördes till Europa av amerikanska soldater. Vi utgår ifrån den här teorin i detta avsnitt eftersom den är den mest accepterade. I Kansas hade viruset hoppat från kreatur till människa bland grisbönder ungefär i samma veva som USA förklarat Tyskland krig. Den amerikanska militären såg en enorm uppgång i tillströmningen av rekryter till armén under 1917 då man trädde in i kriget på ententens sida, alltså den brittisk-fransk-ryska alliansen. Samtidigt saknades möjligheter att inkvartera alla dessa nya soldater på ett lämpligt sätt. Därför trängdes mängder av dem ihop i iskalla baracker i Kansas under vintern 1917-1918. Alternativet hade varit att soldaterna fått tillbringa den kalla vintern i tält och det var verkligen en iskall vinter. Teorin går ut på att en del av dessa soldater, alltså tidigare, hade smittats när de varit i kontakt med svin. Och allt som krävdes var att någon som blivit förkyld började hosta och nysa när de satt där packade kring kaminer i barackerna. När dessa soldater sedan skickades ut i strid på västfronten tog de smittan med sig. Även om många soldater dog under den här första vågen så avtog den ändå ganska fort och från den amerikanska militärledningens sida utgick man ifrån att det hela rörde sig om en ovanligt hård influensasäsong som nu var över men fortfarande en vanlig influensasäsong. Under våren 1918 behandlades hundratusentals soldater på fältsjukhus bakom Europas frontlinjer. Läkarna och sjuksköterskorna behandlade mängder av skador. I sängarna låg män med trauman efter explosioner, skottskador, men efter gasattacker, kallbrand och en mängd olika fältsjukdomar och psykiska skador på grund av de fasor de bevittnat och deltagit i. Med största sannolikhet fanns det bland dessa även bärare av viruset H1N1 som nu nått Europa. Så länge de var relativt få till antal märkte vårdpersonalen naturligtvis inget. Men allt eftersom fler insjuknar börjar takten på nya smittade också att öka. Influensan hade dock även fått fotfäste bland civilbefolkningen i Brest i Frankrike. Det var dit de amerikanska soldaterna anlänt efter sin färd över Atlanten. Dock var det ingen som gjorde kopplingen mellan influensan och de nyanlända soldaterna som kort efter ankomsten skickades ut till fronten. I takt med att soldaterna kom i kontakt med varandra lyckades spridningen till slut även hoppa över från front till front. Snart började alltså även tyska soldater insjukna och dessa tog i sin tur smittan vidare till den tyska allmänheten. Till Storbritannien kom smittan i maj 1918 via hemvändande soldater. Att smittan just drabbat arméerna under pågående krig hjälpte naturligtvis viruset att sprida sig snabbt eftersom soldater vid något tillfälle också ska tillbaka till sina respektive hemländer. Men att soldater snabbt insjuknade kan också förklaras med de omständigheter som man levde under i fält. För bortsett från faran att mista livet till fiendens kulor, granater eller vid någon av de brutala närstrider som kunde uppstå när en skyttegrav stormades, fanns en överhängande risk att drabbas av någon fältsjukdom eller skyttegravsfot. Skyttegravarna saknade i regel ordentliga dräneringssystem, vilket gjorde att de vattenfylldes vid regn och snabbt blev till lervälling som soldaterna kunde tillbringa flera dagar i. Det fanns inte heller alltid möjlighet att forsla bort lik efter stupade kamrater som fick ligga och ruttna där de fallit. Övriga sanitära faciliteter, såsom toaletter och rengöringsmöjligheter, var också ytterst primitiva. Allt detta skapade naturligtvis en perfekt miljö för sjukdomar att sprida sig. På mindre än ett år hade det nya influensaviruset spridit sig över hela jordklotet. Kanske ringde en klocka någonstans i ditt bakhuvud när du hörde att viruset heter H1N1. Det beror i så fall kanske på att detta är samma virus som gav upphov till den så kallade svininfluensan 2009. Ett minst sagt otäckt influensavirus med andra ord. Men vad var det som gav pandemin namnet spanska sjukan? Svaret på den frågan hänger ihop med kriget, återigen. Medan det pågick omfattades de flesta inblandades media av sträng censur från respektive stat. Allt som kunde skada den egna befolkningens kampvilja eller förstärka fiendens ströks ur tidningarna. Därför var smittans allvar starkt nedtonad i de stridande ländernas media gällande omfattning, symptom och dödlighet. Spanien hade dock varit neutralt under kriget och den spanska pressen var fri. När smittan nådde den iberiska halvön började spansk media rapportera om en sjukdom som dödade miljoner. Resultatet blev att omvärlden felaktigt misstog Spanien för att vara särskilt hårt drabbad, vilket kom att bli namngivande för hela epidemin. Innan sommaren 1918 hade spanska sjukan också nått de nordiska länderna, Ryssland där Lenins bolsjeviker nyligen hade avrättat tsar Nikolaj II och dennes familj samt Indien. Under sommaren spreds viruset vidare till resten av Asien via Singapore och nådde även Afrika. Mot sommarens slut hade viruset bokstavligt talat seglat jorden runt för att i augusti 1918 återvända till USA, där det hela alltså troligtvis också startade. Spanska sjukan var under första halvan av 1918 en ganska vanlig influensa med typiska symptom och många som dog gjorde det på grund av komplikationer till följd av underliggande sjukdomar. Men de flesta som smittades överlevde. Dock verkar viruset ha muterat under sommaren och snart uppstod nya och märkliga symptom som läkarna inte kände igen. Det är i augusti 1918 som man i regel drar gränsen mellan smittans första respektive andra våg, alltså i samband med virusets mutation. Den andra vågen såg väldigt annorlunda ut än föregående. Och man började rent av spekulera i om det inte rörde sig om en helt annan sjukdom. Dessa nya symptom var många, men bara ett urval av de som rapporterats är kraftig och förlamande muskelsmärta, blindhet och akut öroninflammation som fick trumhinnorna att brista. Även så kraftig hosta att lungor fått skador i samma omfattning som lungor hos dem som fallit offer för gasattacker under kriget observerades. En del fick kraftiga blödningar ur öron och ögon när kärl brast och kraftiga blodiga upphostningar var inte heller ovanligt. Många fick andningssvårigheter på grund av kraftig slembildning i luftvägarna. Det kanske märkligaste nya symptomet var de patienter som blivit kraftigt blåa till följd av försämrad syresättning. Sjukdomen fick öknamnet den blå döden, som naturligtvis förde tankarna till medeltiden och den svarta döden, alltså digerdöden. Förutom redan nämnda symptom som tillkom efter virusets mutation så skilde sig den spanska sjukan från övrig influensa på ett sätt till. Om man gör en graf över dödlighet i influensa så får man en graf som till formen påminner om ett U eller en smiley-mun. Det är de yngsta och de äldsta som i regel drabbas hårdast. Det beror på att mycket unga personer och människor längre upp i åldrarna i regel har sämre immunförsvar än övriga delar av befolkningen. Spanska sjukan visade på en annan trend. Förutom mycket unga och äldre personer så uppstod en spikdödlighet bland personer i åldrarna 20-40. Och då får man inte glömma att livslängden rent generellt var kortare för 100 år sedan, medan barnadödligheten var högre än den är idag. Detta betyder att där i överlag fanns fler 20-40-åringar rent proportionellt i en befolkning än vad det finns idag. I USA exempelvis utgjorde över 90% av de döda personer under 65. Detta fick stora konsekvenser på städer runt om i världen eftersom den värst drabbade gruppen också var den arbetsföra. Många hade egna familjer som de inte kunde ta hand om, vilket fick resultatet att barn svalt då andra människor inte vågade se nära barnen i en familj där sjukdomen härjade med rädsla för att barnen också var smittade. Denna särskilda utsatthet bland personer som i regel är ganska motståndskraftiga mot influensa trots allt tros bero på något som på svenska heter cytokinfrisättningssyndrom, svårt ord, vilket i många fall aktiverat cytokinallergi som i svåra fall leder till döden. Detta tillstånd drabbar personer med starkare immunförsvar hårdare på grund av mängden vita blodkroppar. Om du som lyssnar är medicinskt kunnig och upptäcker att jag missförstått detta med cytokinfrisättningssyndrom, så tveka inte på att höra av dig och rätta mig så gör jag en korrigering i kommande avsnitt. Jag är trots allt historiker och inte läkare. Så hur många dog egentligen till följd av den spanska sjukan? Dödstalen är oklara, som de ofta är vid stora utbrott av sjukdomar i historien. Modern samordning och dokumentation fanns vid denna tiden inte. Och på många ställen runt om i världen gick det så snabbt att man inte hade möjlighet att hantera kropparna på rätt sätt. Det hände att de döda som man inte hunnit att begrava helt enkelt kunde staplas på högar i en gränd efter att bårdhusen blivit fulla. Forskarna är överens om att den spanska sjukan dödade fler personer på 24 veckor än vad HIV och AIDS gjort under 24 år. Ibland jämför man den spanska sjukan med digerdöden under 1300-talet och där fanns faktiskt röster 1918 som menade att det var samma farsot som kommit igen. Spanska sjukan dödade fler än digerdöden, men 1300-talets pandemi hade dock ihjäl procentuellt en större del av jordens då mycket mindre befolkning. Man tror idag att den spanska sjukan sammanlagt tog livet av någonstans mellan 17 till 100 miljoner människor runt om i världen. Jag vet att det är en vag uppskattning på grund av det stora intervallet mellan 17 och 100 miljoner, men dessa tal ger en dödlighet på 1-6%. Att så många dog kan därför tolkas som att smittan var otroligt smittsam. Den spanska sjukan drabbade de samhällen som smittats mycket hårt. och i många fall avdog i stort sett all offentlig och privat verksamhet. Värst av allt blev kanske att vårdsystemen på de värst drabbade ställena i princip slogs ut. Staden Philadelphia i USA led oerhört av smittan. Därifrån finns rapporter om sjuksköterskor som börjat ett arbetspass, friska som vanligt, för att 14 timmar senare avlida när de kommit hem efter dagens slut. Detta på grund av det snabba sjukdomsförloppet. Det är naturligtvis omöjligt för oss att veta ifall denna vårdpersonal varit smittad redan innan de anlänt till jobbet eller om de smittats under arbetspassen. Men det spelar egentligen ingen roll, för uppenbarligen så är det ett extremt snabbt sjukdomsförlopp. Vi kan nog också förstå den enorma skräck och uppgivenhet som uppstod när de mest grundläggande institutioner inte längre kunde tillhandahålla sina tjänster. Det finns även vittnesmål från Philadelphia om spårvagnsförare som avlider medan de fortfarande kör spårvagnen och passagerare som somnar in under hemfärden efter ett arbetspass. Det uppstod även problem med hantering av de döda, vilket jag tidigare nämnt. Det blev ju helt enkelt för många, och begravningsentreprenörer, dödgrävare och annan, låt oss säga branschpersonal, tillhörde ju den arbetande befolkningen och befann sig således i åldersgruppen som drabbades väldigt hårt. Det ska tilläggas att priser på likkistor sköt i höjden på grund av den högre efterfrågan. Kombinationen av antalet kroppar och personalbristen ledde till att människor runt om i världen fick begravas i massgravar. Där fanns dock vissa länder som drabbades mindre hårt än andra. Japan exempelvis hade bara 0,5% dödlighet av allt att döma. Landet hade tidigare infört omfattande restriktioner på in- och utresor från landet. Det ska dock hållas i åtanke att det för 100 år sedan saknades organ för statistik och folkräkning på många håll i världen. Därför finns det många kunskapsluckor om hur hårt olika delar av världen, särskilt glesbygden i fattigare länder, drabbades av pandemin. Ryssland är ett exempel på detta. Vid denna tiden befann sig landet i inbördeskrig och civilsamhället hade i stort sett kollapsat. De rapporter som kom från Ryssland visade på låga dödstal i smittan. Tal som innebar en dödlighet på enbart 0,4%. Moderna uppskattningar har dock skrivit upp denna siffran till cirka 2% istället. Det har föreslagits att influensan även kan ha haft påverkan på utgången av det första världskriget. Detta då sjukdomen slog till hårdare mot den tyska och österrikiska civilbefolkningen än mot den franska och brittiska. Lika abrupt som influensan spreds över världen och dödade miljontals människor, försvann den. Efter den andra vågen som bröt ut i augusti 1918 nådde smittan sin kulmen under oktober och november samma år. Efter årsskiftet 1919 hade den återgått till ganska normala nivåer för en influensa beträffande dödlighet. Vad denna snabba återgång beror på är man inte helt säker på idag. Men ett förslag är att viruset muterade ytterligare en gång. De som smittas med den mer aggressiva augustivarianten dog i sådan utsträckning att versionen inte lyckades sprida sig vidare, medan det nya, mindre dödliga viruset kunde fortsätta att smitta andra, som istället fick en vanlig influensa. En tredje våg slog till kort efter den andra ebbat ut. Återigen drabbades yngre personer väldigt hårt, men dödstalen blev inte i närheten så höga som under den andra vågen. Viruset skulle slå till sporadiskt på olika håll i världen genom nästan hela 1920, men till slut försvann den för gott. I Sverige så avled cirka 37 500 människor till följd av den spanska sjukan enligt de officiella siffror som finns. Viruset tog också livet av Gustav V:s yngste son, prins Erik, som avled 29 år gammal. Den spanska sjukan har ibland kallats för den glömda pandemin. Under hela 1900-talet var faktiskt kunskapen om den och på vissa håll vetskapen om att den faktiskt existerat ganska begränsad. Detta kan bland annat förklaras med timing. Den spanska sjukan slog till i en värld där sjukdomsutbrott, såsom tyfus och kolera, inte precis var ovanliga. Människan var kollektivt sett alltså bekant med utbrott av farsoter. Samtidigt pågick ju första världskriget. Bortser vi från censuren som tidigare nämnts, så var kriget den tidens stora händelse som överskuggade många andra viktiga händelser runt om i världen. Det var först kring millennieskiftet och framåt som intresset för influensan 1918 började öka igen i samband med nya utbrott av fågelinfluensan, svininfluensan, SARS-viruset och nu senast i pågående stund covid-19. Den spanska sjukan står som en påminnelse om att människan som art inte har en given plats på jorden. Förvisso slog influensa 1918 till mot en värld som befann sig ljushår ifrån den medicinska standard som vi känner till idag. Men man måste också försöka betrakta historiska händelser ur dåtidens perspektiv. En person som levde under 1918 upplevde naturligtvis med rätta att den levde i en högteknologisk tid där man befann sig i framkant av allt mänskligt vetande. Även om 100 år gammal kunskap ur vårt perspektiv idag är hopplöst primitiv, kommer med största säkerhet vår kunskapsnivå vara högst primitiv för våra kommande generationer 100 år framåt i tiden. Detta betyder att vi på många sätt är bättre skyddade än en genomsnittlig person för 100 år sedan. Å andra sidan var en person för 100 år sedan betydligt mer skyddad än människor ännu längre bak i tiden, men drabbades ändå så hårt som den gjorde mellan 1918 och 1920. Därför är det av enorm vikt att vi tar hotet som epidemier utgör mot oss på största allvar, nu och i framtiden.